Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Men till och med jag funderar ju på att binda elpriset när det är så här volatilt och svänger så här mycket, nästan mer än vad aktier brukar göra.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen på YouTube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi och ditt sparande till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Jag heter Jan Bolmesson och detta är min fru Caroline.
Hej!
Idag är det dags för avsnitt 222 och ja, det är ett samarbete med elbolaget Tibber där vi intervjuar medgrundaren och vdn Daniel Lindén. Mm. Och det som är roligt var ju att Daniel var ju faktiskt med i ett avsnitt för typ 2 år sedan, avsnitt 128. Där vi pratade liksom om el och elräkning mest.
Vi jämförde ju fakturor då, han fick hjälpa oss och ja, vi blev förbannade. Ja. Inte på honom, men på elfakturorna.
Ja, men precis. Så att, och idag så handlar det ju återigen, vi gör en snabb sammanfattning för den som inte har lyssnat på avsnitt 128 som är så här, de bästa tipsen för att sänka elkostnaderna, hur man kan välja bättre elavtal, ska man ta rörligt eller ska man ta fast? Varför just när vi spelar in idag som är då september 2021, varför är priserna så höga, vad beror det på, hur funkar det liksom med liksom kärnkraft och vindkraft i mm. Sverige, varför, liksom mycket om Storbritannien också.
Ja, lite om Storbritannien, man vill ju nästan dyka ner i det varför de har sån energikris där, men det ska vi inte.
Nej.
Utan vi dök ner också i då hur man kan koppla upp sitt hem liksom, ja, för att få smart elförbrukning.
Ja, precis. Både spara pengar och sen så skilde vi på så här hemautomation för att det är bekvämt och det är komfort och hemautomation för att spara pengar, vilket man faktiskt kan göra. Sen pratar vi om de nya elmätarna som kommer alla i Sverige kommer få. Hur man kan liksom få bättre insikter från sitt hem genom att använda... Du bara skrattar.
Nej, jag skrattar inte. Det är precis det vi pratade om ju.
Okej. Okay. Jag har också lite elbil såklart. Det känns ju som
eller att... rätt mycket om elbilen. Men, men det är ju för att vi också har skaffat en elbil och det blir liksom ett lätt fokus.
Ja. Det kommer snart ta slut. Det kommer snart ta slut, det intresset.
Men det är aktuellt för väldigt många ju. Många umgås med den tanken att skaffa sig eller ha.
Vad tog du med dig från avsnittet?
Jag tog med mig det faktiskt som han sa när vi pratade om det här med Internet of Things, att det finns liksom olika nivåer där.
Ja.
Att man kan ha ett uppkopplat hem lite grann, lite bara, för att liksom kunna använda elen smart och se.
Ta bättre beslut.
Ta bättre beslut, ja. Och få hjälp med det. Eller så kan man gå upp ännu en nivå och ha med sådana här komfortprylar som att lampor tänds när man går i hallen eller släcks efter.
Styra elementen.
Styra elementen. Så att det finns liksom olika nivåer, det har jag inte tänkt på innan.
Ja.
Utan jag har bara klumpat ihop alltihopa i mitt huvud liksom. Ja.
Jag tyckte det mest intressanta var att när vi pratade här som nu till exempel Göteborgs Energi har infört med effektavgift. Att det kommer komma ett nytt sätt att prissätta el och energi. Beroende inte bara på liksom, hur mycket man använder utan när man använder den. Vilket jag blev lite förbannad över. Men det kommer
vi tar det i avsnittet.
Det tar vi i avsnittet. Eftersom detta är ett samarbete, vi har ju varit kunder hos Tibber sedan 2016. Vi gillar ju deras tes på att de inte tjänar pengar på hur mycket el vi använder. De har inget påslag utan de har liksom en fast avgift på 39 kronor i månaden. Så jag tycker ju alla borde skaffa Tibber för att jag upplever liksom som ni kommer att höra i avsnittet också att det är schysst på ett annat sätt. Deras mål är att vi ska minska vår förbrukning och det spelar inte dem någon roll. Och det går i linje med natur, det här med vi behöver med klimatomställning. Vi behöver förbruka mindre energi. Så du får jättegärna använda den sponsrade länken som finns i beskrivningen till det här avsnittet. Det gör ju det möjligt för oss att vi kan fortsätta ha alla andra avsnitt som inte är sponsrade eller som inte är samarbete för att de finansieras ju av det. Så att om du använder vår sponsrade länk så blir vi superglada. Man kan också kontakta Tibber i efterhand och säga så här, jag blev rekommenderad och lyssnade på den här intervjun med Daniel på Rika Tillsammans. Så att vi blir jätteglada om ni gör det. Med det sagt så tänker jag att vi släpper på Daniel och så ses vi nästa vecka. Varmt välkommen tillbaka Daniel Lindén. Du är ju medgrundare och vd på det digitala elbolaget Tibber och du har en lång bakgrund inom energiindustrin där du har varit på E.ON, Tieto, Hansen och du har jobbat i över 10 år med distributionsföretag på elmarknaden och idag så är det mycket fokus just på det där digitala och smarta lösningar. Så varmt välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Vill du lägga till någonting i presentationen?
Nej, jag är väldigt glad att vara här och vi hade väl ett väldigt bra avsnitt sist. Jag ser väldigt mycket fram emot de här diskussionerna.
Ja, precis. Det var ju 2 år sedan vi gjorde avsnitt 128 och det som var roligt för det som stack ut för mig idag, det var ju att Tibber, ni är ett bolag som inte tjänar pengar på kundernas elförbrukning.
Ja, det är väl därför vi startade bolaget och därför det är spännande också. Som sagt, jag har en lång branscherfarenhet att jobba med elbolag och hjälpt elbolag att bli smartare och bättre och så. Men någonstans under den resans gång så insåg att det här kommer liksom inte lösa sig. Inte på det sättet som det jobbas med idag. Och då tog vi reda händer och vi skapade ett eget, vad vi kallar digitalt elbolag. Det betyder ju massvis med olika saker naturligtvis. Dels om man är ett digitalt bolag så har vi massa smarta tjänster och lösningar så att man kan styra el och få liksom kontroll över sin elförbrukning. Men det är också skillnad på affärsmodell och det är det du är inne på. Vi är faktiskt inget elbolag som vill sälja mer el. Vi vill sälja mindre el. Och det ska speglas också hela vägen. Så att vi tjänar inga pengar på den elen som vi säljer till konsumenter. Utan vi drivs istället av att hjälpa konsumenter att bli smarta med sin energianvändning. Och det är väl en del som jag tyckte var ganska självklar när man började rita upp det från början. För att tittar man på hur vi kunder vill ha det, så är vi drivna av att förbruka mindre el. Vi betalar så lite som möjligt och vi vill vara smart med liksom hushålla med de här sakerna. Medan ett klassiskt elbolag har egentligen en totalt motsatt agenda. De vill ju sälja mer el till dig, för det är det de tjänar pengar på. Och det blir ju en paradox i bolagen också, för det är ju så här, ja, om vi tjänar pengar på det här, hur ska vi med trovärdighet faktiskt bygga tjänster för att hjälpa dig att använda energi smartare? Så för oss var det väldigt självklart. När vi började med grunda det här och ritade upp byggstenarna, så var det här en av de fundamentala delarna. Vi vill inte bli lönsamma på att sälja mycket el. Vi vill vara duktiga på att hjälpa konsumenter att använda mindre, helt enkelt.
Mm. Var det det som gjorde att du var liksom frustrerad när du jobbade på andra bolag? Att det finns en sån paradox att man vill sälja mer el, men samtidigt så ska man hjälpa kunden då att förbruka mindre och smartare el?
Det var ju en huvudgrundbult som jag tyckte var fel, men sen vart symptomen av det här mycket värre. För att ett elbolag som säljer el och du som konsument vill betala så lite som möjligt, men de måste tjäna så mycket som möjligt på det och marginaler, så är vi kunder är ju smarta idag. Vi klarar ju av att se igenom det här och vi klarar av att fråga rätt frågor idag som kanske inte var för ett antal år sedan. Så nu måste elbolagen bli mer kreativa. Och det betyder ju att man oftast kör med rabattavtal, hittar liksom klausuler, berättar inte hela sanningen i försäljningsdialogen, för att kunden är inte det de är intresserade av. Och istället så, lika som det i andra branscher, så smyghöjs priserna ganska dramatiskt över tid. Och hela den här mekanismen kring hur man driver den typen av affären, den för mig känns väldigt bakvänt. Och det var kanske den mest frustrerande biten. Och en sak till, innovation. Alltså den här branschen är ju inte känd för att vara innovativ alls. Och det var väl någonting som brann hos mig, att jag ville göra någonting med all den här nya smarta tekniken med elbilar, solceller, uppkopplade hem och allting. Här fanns det en jättemöjlighet att ta vara på det här och göra det till någonting som finns i varmans hem. Men jag kunde inte för mitt liv se hur ett klassiskt elbolag ska kunna vända den här modellen, hur man tjänar pengar, bli mer agila och liksom bygga smartare lösningar för det här. Så det var bara självklart att ja, vi måste göra det här själva, helt enkelt.
Mm. Och det roliga är för att vi blev ju kunder till er när vi flyttade till huset 2016. Så att det har ju hänt jättemycket. Vi har ju hängt på med er de här 5 åren.
Ja, det har hänt jättemycket.
Jättemycket. Och där ska det också säga så att ni tjänar ju pengar på att man betalar en fast månadsavgift. Som är liksom oavsett vilken förbrukning man har. Och den är, alltså, på fakturan tror jag det står 31 kronor. Men det är Exmo, så det är 39 kronor.
Ja, det stämmer. Så 39 kronor är liksom det vi tar för tjänsten för att köpa in el till dig. Men sen är ju vi ett elbolag. Alltså vi är ju registrerade på elbörsen och handlar som alla andra elbolag. Skillnaden är att vi tjänar inga pengar på själva elen, utan det är delen. Sen finns det ju en annan bit också. Det är ju att vi hjälper dig som konsument att få smart teknologi i hemmet också. Så att du kan köpa smarta prylar att ha i hemmet. Om det är för att ladda en elbil eller koppla upp ditt värmesystem eller koppla upp dina solceller, så kan du köpa det genom oss. Så det är också en del i våran resa hur vi tjänar pengar.
Det ska vi prata mer om sen. så att jag tänker på så här, det där är så spännande. Och
du har haft bonanza med det nu på sistone igen.
Ja, med så här hemautomation. Men jag tänker, innan vi börjar nörda ner i det, så tänker jag så här, att i förra avsnittet då så pratar vi om några av de liksom så här bästa tipsen. Alltså om man vill sänka sina elkostnader och liksom få bättre elavtal. Så om jag ställer frågan till dig så här idag, så här 2 år senare, vilka är dina bästa tips? Så kan jag komplettera med det du sa för 2 år sedan, för jag tror att det fortfarande är aktuellt.
Nej, men det absolut första är såklart att se över sitt elavtal idag. Som jag förklarade tidigare, så är det så att det är smygande konsekvenser av att elpriserna ändras eller villkorna ändras. Så det är ju tyvärr någonting som är inte bara för energi, men det är väldigt synligt här. Att det är bra att se över sitt elavtal om du inte väljer ett bolag som oss till exempel, som har en sån affärsmodell som bygger på transparens. Den andra delen är ju såklart att jobba med din energiförbrukning och hitta sätt att spara energi i hemmet. Och där finns det väldigt mycket att göra. Så man kan ju energieffektivisera sitt hem i väldigt stor utsträckning. Smarta nya vitvaror som är effektiva. Att jobba med sitt värmesystem, som oftast i hus använder väldigt mycket energi. Och sen finns det ju andra smarta saker som vi är inne på. Jag kommer ihåg sen förra episoden också som handlade om att titta över sin huvudsäkring till exempel. Man betalar ju för hur maximalt uttag man får ta av elnätet. Och elnätet är ju en betydande del av din energikostnad, ska ju sägas. Om du jämför en elfaktura mot en nätfaktura idag, så är nätfakturorna ofta större än vad själva elfakturan är. Så att se över att man har rätt anpassad storlek på den delen är ju väldigt viktigt också.
Men är det bara i hus då, eller vad har man den här säkringen?
Ja, alltså det är ofta man pratar om så här 16, 20 eller 25 ampere.
Jo, men om man bor i lägenhet så...
Ja, då har det ofta en mindre inverkan. För det kan vara vissa nätbolag som har olika säkringsstorlekar än på lägenheter. Men de har oftast normaliserat det här för lägenheter som man betalar ungefär samma. Men i Ville så är det väldigt tydligt och transparent att om du ökar din huvudsäkring, då går din månadskostnad upp helt enkelt.
Och det kan faktiskt vara ganska många hundralappar, alltså som man pratar om.
Absolut.
Men du, får jag bara hoppa tillbaka till det första du sa, att man skulle se över sitt elavtal.
Mm.
Vad är det man ska kolla då?
Ja, alltså egentligen de två valen som finns i marknaden idag är ju antingen har man ett rörligt pris, man har rörligt på bolån och liknande produkter, då går priserna upp och ner över säsongen. Eller så kan man välja ett fastprisavtal. Och det är ju ett val man vill se. Det är ju oftast mer lönsamt att ha ett rörligt prisavtal över tid. Men det finns ju också så perioder då priset går upp, vilket just nu är en relativt hög prisperiod. Vi har en ganska extrem prissituation i Europa som gör att priserna drivs upp. Och då kan man ju som konsument välja då vilken typ av prismodell man har. Men det är lönsamt över tid att ha ett rörligt elavtal. Sen är det ju viktigt att börja titta på fakturan hos det elbolaget man har, vad jag faktiskt betalar för. Och det är så att ett elbolag som säljer el, de har ju oftast ett inköpspris på elen som är. Och då köper man in själva elen ifrån elbörsen och den kallas Nordpool. Eller man kan också kalla spotpris, brukar vara liksom terminologin som används. Och sen så tillkommer det ju då, beroende på hur elbolaget väljer att egentligen lägga sina marginaler här. Så är de väldigt tydliga och transparenta så kallar de det ett prispåslag, rent uttryckt. Och det är ju ett extra påslag du betalar som marginal till dem. Sen tillkommer det ju också elcertifikatsavgift. Och det är ju en... Det framstår som en statlig avgift, så att det ser nästan ut som att den liksom är som en skatt. Men det är inte riktigt i faktum så, utan en elcertifikatsavgift, det är oss som köper in el, så måste vi köpa in elcertifikat. Men prissättningen av den är fri. Det vill säga att vi får prissätta den precis som den är, eller så får man lägga påslag där. Och det är oftast ett klassiskt trick man gör på elbolaget, är att det känns som en statlig avgift, så låt oss höja den kostnaden där, för då tror konsumenten att det här är någonting jag inte kan välja utan. Och sen kan det vara också extra påslag för miljömärkt el till exempel, att det kan tillkomma på fakturan också. Så det gäller att liksom hitta att gå igenom sin elräkning och titta verkligen vad är det jag då betalar till det här elbolaget. På ett fastprisavtal så är det oftast bara ett fast pris. Som man ser, det ska inte vara några ytterligare påslag eller sånt, utan de har ju bakat in allting i ett fast pris som löper under hela perioden.
Mm. För jag tänker också, för det var ju också en av de grejerna vi gjorde i avsnitt 128, att vi liksom överraskade dig lite. Vi tog fram liksom en faktura från Eon och fakturan från er, och så gick vi igenom dem. Och då tänkte jag faktiskt att vi behöver inte ta fram fakturorna idag, men bara liksom de olika sakerna som man betalar för. För då är det ju liksom så här... Nu utgår jag från oss, så att det här får du hjälpa till Daniel om det är annorlunda för någon som bor i lägenhet. Men vi får ju en faktura från er som är liksom själva elen som vi förbrukar. Och då är det liksom det vi har använt, när vi har använt och vad det har kostat er att köpa in den. Så ni bara skickar det rakt över.
Det stämmer.
Och det är det som man mäter då i kilowattimmar, och det är då ett antal öre per kilowattimme. Eller hur? Yes. Och sen betalar vi till er då, eftersom vi inte får något påslag, så betalar vi då de här 39 kronorna. Och sen får vi då en separat faktura från Eon, eftersom vi bor då i Malmö. Och då har jag fattat det som att i södra Sverige, i Malmö, då äger Eon nätet. Så här har vi inget val, utan det är så här, grattis, du bor i Malmö, det är Eon.
Ja, och det är monopol. Ett nät är ett naturligt monopol, för man bygger sällan upp liksom parallella nät i ett område. Så att det har liksom blivit så att det är ett naturligt monopol. Men deras priser är också någonting som hela tiden frågasätts, och hur mycket ett nätbolag får tjäna, i och med att man inte kan välja bort det här. Så det är ju en ständig fight mellan stat och monopol, hur man ska reglera det här då. Ja. Men sen finns det, under den här nätavgiften så finns det en massa avgifter som jag antar att du kommer in på.
Yes, precis. Och jag bara tänkte, för de som inte bor i södra Sverige, typ i Stockholm, heter det Fortum då? Eller,
Nej, då har Fortum sålt det här till ett annat bolag. Så det heter Ellevio idag, om man bor där. Och okay. Det andra, tredje största nätbolaget i Sverige är Vattenfall, som täcker stora delar av inlandet också uppe i norr. Och sen okay. Så bor man i Göteborg, så finns Göteborg Energi som har det nätbolaget där. Och det är de stora, kan man säga.
Okay. Mm. Och till dem så betalar vi något som heter elnätsabonnemang. Och det är då för att vi är kopplade till deras nät? Eller?
Det är en anslutning att ni har rätt att använda el, kan man säga. Och den är ju då beroende av hur stor huvudsäkring du har.
Ja. Och det är där vi har då 25 ampere, man kan ha lägre eller högre. Mm. Sen betalar vi elöverföring.
Mm. Och det är ju egentligen nyttjandet av nätet per kilowattimme. Så att om du använder el så kommer du också få betala egentligen för all energi du använder en extra avgift för det. Då. Ja. Så att minskar du din energianvändning så går ju den direkt ner.
Ja, för det är ju detta också som ställer. Nu fattar jag att detta låter skitdumt. Men jag upplever ibland så att man betalar dubbelt. Alltså får jag betala för samma kilowattimme hos er, alltså som köper in själva elen, men sen betalar jag liksom för samma kilowattimme till Eon för att jag fick hem den kilowattimmen. Kan man säga så?
Ja, det är ju transportkostnaden hem till dig. Så att en del är ju att vi har köpt in den så att den har fysiskt producerats någonstans. Men sen måste den ju faktiskt skickas ifrån en kraftstation någonstans i Sverige genom ledningar till ditt hem, och den kostnaden är den här överföringsavgiften som man får på nätfakturan.
Okay.
Och man tycker ju att varför ska man ha en sån kostnad, men är det inte att det försvinner el längs vägen, eller hur?
Ja, eller transporten. Jag tyckte det var faktiskt en bra metafor, att ta sig från vindkraftverket hem till oss.
Mm. Ja, det är ju, alltså det beror ju på hur det här diskuteras ju, hur man ska ha nättariffer i framtiden. Vi kan komma in på det lite senare också. Det finns ju andra modeller som en del kunder kommer nu få betala framgent. Men det är ju den här överföringsavgiften. Ja, det finns ett förlust i nätet. Den är ju inte jättestor, men det är klart att det försvinner el under vägens gång som ska betalas för. Men det är egentligen en nyttjande grad av nätet du betalar för som överföring.
Ja, och sen betalar man energiskatt. Och det har då varken Eon eller Ninon. Det är staten som har bestämt att vi betalar skatt på den här energin, som också går på kilowattimmen.
Ja.
Ja, så att det kom tredje gången man betalar för samma kilowattimme. Och sen betalar vi något som heter elberedskapsavgift. Och det vet jag inte vad det är.
Nej, och det är ju inte så stor kostnad i sammanhanget. Men det är en avgift som kommer. Som kommer ifrån att det finns en beredskap för allvarliga elsituationer i Sverige. För att vi har ju vissa kraftverk som står standby i Sverige som inte eldas med alltid så bra liksom energislag. Men de är snabba att dra igång, och den extra kraft vi har. Så att om någonting händer, det vill säga att vi tappar en överföring från till exempel Norge som importerar väldigt mycket el ifrån, så måste vi kunna hålla elsystemet levande. Och då finns den här extra reserven som man betalar för. Det är försäkringen för Sverige att vi faktiskt har el.
Ja, coolt. Då blev man ändå lite positiv. Ja, jag hoppas att någon fick en fredagskaka.
Men vad sa du nu, att vi importerar mycket el från Norge?
Ja, det gör vi i väldigt stor utsträckning. Elsystemet är ju uppbyggt så att vi har ju dels, för ungefär 10 år sedan så införde vi 4 prisområden. Och det är ju först varför man gjorde det. Varför att det fanns väldigt mycket kraft uppe i norr. Och det fanns mycket användning nere i söder i Sverige av el. Men våra kablar som går från norr till söder är inte så välutbyggda som man kanske önskar. Så vi kan inte överföra allt överskott vi har ifrån våra norska älvar ner till där ni bor. Och då var vi tvungna att dela in det prisområden. Och det är därför elpriset är olika beroende på att du bor i landet. Och det beror alltså på det här. Och vad det är som sätter priset, det är ju hur mycket det kostar att producera el i det här området, eller hur mycket som har importerats in i det här området, elprisområdet. Och vi importerar väldigt mycket el ifrån Norge, och det är en stabil bas vi har, med mycket vattenkraft finns i Norge som vi importerar. Men vi importerar ju också el ifrån norra delen av Europa upp, och det sätter väldigt mycket av prisbilden också.
Ja, precis. För jag tänkte, det är precis det ska vi prata om efter den sista avgiften. Vi var inte klara med fakturan. Nej. Och sen, här hoppas jag också att någon fick en fredagskaka på staten. För detta var inte så bra. För att på allt det vi har pratat om nu betalar vi dessutom moms. Så att det blir
vem liksom, skulle ha fredagskakan?
Ja, någon på staten, på Skatteverket.
För att de kom på att man ska ha moms
ja,
på detta.
Precis, för tänk att du betalar en skatt och sen betalar du dessutom moms på skatten.
Ja.
Eller hoppas nu inte jag missuppfattar, jag blir upprörd här för någon pappersgrej. Men visst är det så att vi betalar moms på skatten?
Ja, det gör vi. Ja. Så är det ju. Och det är ju som man har satt upp det sedan alla tider tillbaka. Att man, ja. Man, det här är en av de branscherna man betalar skatt på moms tyvärr.
Ja. Så att, ja,
det men, var den fakturan. Ja.
Det var den fakturan.
Jag ska bara fråga, var vi färdiga med de här tipsen? För jag vet att vi pratade om att titta på fakturan ja, och kolla på sin el.
Precis, kolla på sitt el. Och vi ska prata om det också med timdebitering. Och sen ska vi prata om så, också uppvärmning, smarta grejer. Så vi ska dyka ner i varenda av de punkterna. Men jag tänker så här att liksom slutsatsen från detta blir egentligen att energiskatten är egentligen ofta dyrare än kostnaden för energin. Kan man ju nästan liksom säga. Och det blir också klurigt där, för då tänker jag ibland när man räknar kilowattimme så kommer det ofta från de här elområdena. Så ser man ett pris till exempel på i er app. Så nu kostar det en liksom 101 öre eller så här. Men då tänker man ju ofta inte på det vi betalar för Eon. Så till exempel vi som har dyrast el här i södra Sverige, då tänker jag ofta att man behöver kanske multiplicera det med 2. Eller sånt för att få totalpriset. Är det rätt tänkt?
Ja, det närmaste där i alla fall. Sen så beror det på vilken säsong vi är inne i. Just nu har vi väldigt höga elpriser och det kan vi prata specifikt om. Men i en normal situation så är det väl ungefär det dubbla du betalar på andra avgifter också. Eller kanske till och med lite mer.
Ja, och jag tänker så här, de här elhandelsområdena som du sa, som vi har 4 stycken som går då från norr, eller från söder, ja från norr till söder, så det är väl det här som kallas SE01 som är typ Luleå, och sen SE02 som är Sundsvall, SE03 Stockholm och liksom Göteborg, och så SE04 som är då Malmö. Men grejen är till exempel, jag kollade faktiskt nu, just nu, om man till exempel skulle ha ett rörligt elavtal, inte Husser utan jag bara, liksom, bara för att se spannet, då var det så att i Luleå så kostade 49 öre per kilowattimme och 92 öre i Skåne. Så det är liksom nästan dubbelt så mycket i det där. Och då kommer ju liksom den här liksom klassiska, eller vi tar den klassiska frågan rörligt eller fast, men kan vi inte dyka ner det, varför är det just nu liksom så här så dyrt, liksom att det är så här, jag har sett så här prisrekord på elpriser, och då har jag varit över 2, till och med Göteborg hade över 200 öre per kilowattimme här för några dagar sedan.
Ja, det bygger ju på egentligen, om man delar upp det i 3 delar. Den första delen är att våran baskraft är till stor del det som producerar kontinuerligt är kärnkraft. Vi har en viss situation nu där vi har underhåll på kärnkraftverk, vilket gör att alla är inte fullt operationella. Vilket gör att den här naturliga baskraften som ska in i liksom energisystemet, den är lägre. Vilket gör att det blir lite mer utsatt situation. Den andra delen som är väldigt stor av elproduktion i Sverige är vattenkraft. Vi har ju våra norrländska älvar och områden där vi producerar vattenkraft. Men vattenmagasiner, för man samlar ju upp vatten i de här magasinerna och så mäter man nivåerna hur mycket vatten man har i dem, så optimerar ju de när de ska producera el då. Och de är inte väldigt fulla just nu, utan de vill inte köra för full fart för att de har inte tillräckligt mycket vatten i magasinen helt enkelt. Och det också återspeglar även Norge som kanske det stora liksom vattenmagasinet vi har i norra Europa. De har inte heller fulla vattenstationer så de kan pumpa på fullt för att producera el. Och sen kommer det som är kanske lite mer komplext som också påverkar väldigt mycket av priset i er region. Och det är ju det att vi har sammankopplat hela elsystemet i stora delar av Europa så att om det är så att det blir tomt med energi i Europa, då kommer de att måste importera el. Och då importeras ju den såklart från de länderna som har ett överskott av el. Och det har vi i Sverige. Så vi exporterar ju el ner till regionen. Men då är det ju så att en elproducent, den säljer ju där den får bäst betalt. Och om ett tyskt hushåll är villig att köpa, eller tyska marknaden är villig att köpa det till mycket högre pris än vad man normalt sett har i Sverige, då kommer ju den elen exporteras ner till Europa. Och det betyder ju att det priset egentligen kommer in i svensk marknad. Så prissättningen av en el blir väldigt beroende av det här, hur vi importerar och exporterar. Och varför det är väldigt höga priser nere i Europa just nu, det är på grund av att vi har väldigt låga naturgasreserver. Europa använder ju gas för att värma sina hem, men också till väldigt stor utsträckning att producera el i gaskraftverk. Och just nu så har vi inte jättemycket gas i systemet, samtidigt som Tyskland har stängt ner sin kärnkraft i stor utsträckning, och det är inte jättemycket vind heller som vi kanske har balanserat upp det mot. Och så lägger du till att Norge och Sverige inte har så stora vattenmagasin, så det blir liksom en perfekt storm här där just nu är det väldigt ansträngt läge.
Mm.
Det dras ju en gaspipeline från Ryssland till Europa. Vi har redan dragit en som heter Nord Stream 1, och nu drar man en till, Nord Stream 2, och det är ju för att man ska kunna säkra leveranserna av gas till Europa. Och den var klar nu förra veckan, men nu är det myndighetsgodkännande som ska till för att de ska få skicka rysk gas till Europa. Och det är oftast flera månaders liksom, papperhandvändningstid. Och Ryssland har inte jättestor önskemål att skicka gas, för de har en pipeline genom Ukraina också. Men där är det politiska spänningar, som ni känner till, med Ryssland och Ukraina och allting som har varit. Så de vill inte skicka lika mycket gas den här hållet, vilket gör att gasreserven i Europa har gått ner till ganska låga nivåer.
Mm.
Det här samlat blir liksom en stor storm, och vi blir påverkade, för vi är så anslutna i det här ur ett europeiskt perspektiv, så vi får de här priserna till oss också, och det är därför vi ser sådana höga elpriser under de här perioderna.
Ja, men, och sen läser jag dessutom också att liksom, asiaterna har också liksom haft mycket av den här flytande naturgasen gå till Asien.
Mm.
Så att jag såg någonstans här, jag vet inte om det var sant för jag har, men att Norge hade exporterat till Storbritannien under vissa dagar så här att få 30 kronor kilowattimmen.
Wow.
Och vi pratar normalt sett så här, man mäter i ören, alltså yeah. Så här 92 öre per kilowattimme, det var 30 kronor.
Ja, så England just nu är en typ av energikris. Vi i Europa har haft en väldigt tuff situation just nu i närtid, men England och Storbritannien har en ännu tuffare situation i och med att de inte har så mycket egen producerad energikraft. Och sen, av en händelse, så är nu den nya elkabeln mellan Norge och Storbritannien klar. Så nu kommer det börja skickas el ifrån Norge till Storbritannien, som har ganska dåligt med energiproducerande resurser. Vilket gör att även där importeras ju då helt plötsligt brittiska priser in i Norge också. Och det betyder att elproducenterna får bättre betalt. Och det gör att priserna har gått upp totalt sett.
Ja.
Får jag bara fråga, det låter ju som att det inte finns så mycket grön el där ute. Alltså att det är gas och det är kärnkraft och vad mer? Kolkraftverken, antar jag.
Det är ju så att den europeiska mixen består ju väldigt mycket av gas. Den består väldigt mycket av kolkraft och har bestått också väldigt mycket av kärnkraft. Så att det är ju liksom den basen som Europa till viss del har stått på, som är den stora omställningen nu som de gör, där de går och stänger ner kärnkraftverk, de försöker bli fri kolkraftproduktionen och bygga mycket mer sol och vind. På samma sätt så gör vi i Sverige också, att vi har ju i praktiken pensionerat en del av våra kärnkraftsreaktorer för fördel för att bygga upp mycket vindkraft istället och använda. Men vår energimix i Sverige, och speciellt den vi använder också från Norge, är ju väldigt mycket vattenbaserad och vindbaserad, vilket gör att vi har ju en bra situation här med mycket grön el. Men nere på Europakontinenten så ser det sämre ut.
Men alltså förlåt, nu kommer kanske så här politisk fråga, men jag upplever när jag sitter och kollar på det så här, varför har vi stängt ner de här kärnkraftverken? Alltså jag upplever att det
går över till något annat.
Ja, men jag upplevde till exempel, det var ju någon som skrev liksom så här, i Storbritannien nu, när de importerade för 30 kronor kilowattimmen, alltså det var så här, det är ju billigare att ha ett dieselkraftverk och köra på diesel än att liksom ta in den här kraften. Alltså, hade vi otur när vi tänkte...
Men vi hade ju också en folkomröstning väl? Ja. Att vi skulle stänga ner kärnkraftverket.
Jo, men du vet, jag hade en kompis som var så här, jag är 55 år gammal, jag fick inte rösta i den omröstningen. Det är kanske dags att vi bara inser så här, våra föräldrar kanske inte var så smarta. Eller liksom, du behöver inte ta ställning i kärnkraft, för jag vet att den är infekterad. Men kan du liksom säga något så här...
Ja,
objektivt.
Alltså, ja,
objektivt.
Nej, men det är massvis med saker med svensk kärnkraft. Den är ju en basindustri, eller en basproduktions sätt vi har i Sverige. Så den har ju fungerat väldigt, väldigt väl. Vi har ju också byggt väldigt mycket vindkraft i Sverige, som kommer till viss del att ersätta kärnkraften över tid. Det är ju det som är planen. Vi måste bygga ut vindkraft. Och då kan man ju fundera så här, Men när vind inte blåser, vad händer då då? Men grejen är att när man bygger havsbaserad vindkraft och man bygger vindkraft över hela landet, då fungerar den nästan som en basproduktion. Det vill säga att den producerar nästan hela tiden. För att det blåser ju alltid någonstans, och speciellt om det är ute till havs. Så den kommer att ersätta det här över tid. Och vi har också, det finns en, man säger att man har en elbrist i Sverige. Det har vi inte. Vi har ett överskott av el. Vi har mer el än vad vi behöver i Sverige. Men vi har inte el på rätt timmar alltid. Så man har egentligen någonting man kallar effektbrist. Det vill säga att just på den här tidpunkten så produceras det inte tillräckligt mycket el för att täcka hela vårt behov. Så då måste vi importera från vissa ställen. Men vi har tillräckligt mycket energi om du tittar över ett helt år. Då producerar vi mer än vad vi kan använda.
Men är inte det med, för så här, nu ska vi inte gå in på politiska partier, men det är det där som jag upplever, så att man vinklar det så här, vi producerar mer el än vi behöver, yes, men det är ungefär som att säga så här, ja, men har du en fot i iskallt vatten och en fot i kokande vatten så har du ett genomsnitt på 50 grader. Ja, fast det är ju inte riktigt så det känns. Så att liksom så här, jag upplever spontant att jag hade ju velat att vi hade liksom ingen effektbrist, eller är det inget mål? Alltså ungefär som man säger så här, arbetslöshet, vi ska ha en viss arbetslöshet.
Ja, det är väl en resurseffektivitet. Om alla bygger upp elproduktion i alla länder i Europa som är över vad man behöver, så har vi ju naturligtvis använt pengar till dumma saker. Förutsatt att allting är grönt och hållbart. Men det är väl ingen dum idé såklart att vi har tillräckligt mycket energi i systemet som hanterar vår egen situation. Här kommer det lite grann på att göra med, nu det börjar ju pratas om överföringseffekt mellan de här prisområdena. Och det är egentligen, hur grova kablar ska vi ha från norr till söder för att kunna täcka vårt eget behov? Och här har vi ju investerat för lite i Sverige. Alltså vi ska ha tagit den här kraftsamlingen för länge sedan och byggt motorvägar, stora motorvägar med ledningar som hade kunnat flyttat el från norr till söder, så hade vi kunnat täckt vår situation betydligt bättre. Men nu har vi flaskhalsar, och det är speciellt synligt nere i de absolut mest södra regionerna. Ja. Men också för att ta tillbaka på kärnkraftsfrågan, tyvärr är det ju så också idag att kärnkraften är ju, det är lite för sent nu, för att våra kärnkraftverk har blivit för gamla. Och det är ju inte så att myndigheterna har sagt att nu ska ni stänga ner det här kärnkraftverket, för ni får inte ha kvar det längre. Utan det är ju så att de som äger kärnkraftverkena har tagit beslutet att det inte är lönsamt längre, för det är så gammalt det här kärnkraftverket, att de investeringarna vi måste stoppa in för att kunna få ha kvar det och fortsätta producera är så stora, och vi får inte ta ut den vinsten ur de här, så vi måste stänga ner dem. Och det är det som har skett nu, att man har liksom, du vet, den här kärnkraft ja eller nej, och det blir lite en ja, och så har vi dragit på det. Det leder ju till sitt slut nu, att man har inte investerat i den här kärnkraften, så nu kommer man måste stänga ner den oavsett, och det går liksom inte att vända.
Aha. Ja.
Mm. Får jag bara fråga, du sa att det var dumt om vi alla producerade för mycket el.
Ja, alltså, det är inte dumt såklart om vi har ett stort överskott, men jag tänker ur ett ekonomiskt perspektiv, om du ska bygga
stora... Jag vill inte räkna hem det.
Nej, det blir ju svårt att räkna hem det om du har kraftverk som inte används i full utsträckning, utan de är ju tänkt att du bygger ett vindkraftverk, du vill ju sälja all el som du producerar. Om du måste bygga vindkraftverk men att du inte kan sälja all el, så kommer det bli ett dåligt business case helt enkelt, vilket gör att folk inte vill bygga mer än vad man liksom kan få tillbaka pengarna på. Nej. Så att det kommer liksom inte byggas en överkapacitet om det inte finns en betalning för det. Ja. Men då ska den betalas på något annat sätt.
Ja, men du, är det inte så att finländarna bygger väl ett kärnkraftverk som är så här typ superförsenat och superdyrt? Ja. Är det inte så?
Jo, det är absolut. Uppe i norra Finland. Ja, i Finland så bygger man kärnkraftverk, och det är ju stora projekt. Det också pekar lite grann på hur svårt det här är. Att bygga nya kärnkraftverk, även om de har beslutat det, så är det ju först och främst enorma kapital som ska in för att bygga det. Och det är ju enormt mycket säkerhetsrutiner kopplat till, och regelverk kring det här för att bygga det idag, att det är nästan svårt att räkna hem. Och skulle du då lägga på att du också har en politisk risk i Sverige, för om ett stort energibolag skulle säga att okej, låt oss bygga kärnkraft i Sverige, men så går det 5, 6, 7 år mitt i byggnadsfasen och så säger man nej, det ska vi nog inte ha i Sverige längre, och så ska man stänga ner det. Den politiska risken vill ju ingen bära heller. Så i Finland har man ju ansett att det är tillräckligt säkert för att finländarna vill ha kärnkraft, men i Sverige är det fortfarande osäkert.
Ja. Men det här som jag bara hörde i någon debatt, så politisk debatt, som det var någon som avfärdade typ moderat, så sa han så här, ja men Kristersson vill ha någon så här kvarterskärnkraftverk. Nu har jag inte satt mig in i det överhuvudtaget.
Vet som du? Små kärnkraftverk?
Ja, jag vet inte vad det handlade om.
Man pratar ju om olika generationer av kärnkraftverk som man har gjort. Man har den första och andra generationen av kärnkraftverk beroende på de är byggda då. Så nu finns det tredje generationens kärnkraftverk som är mer effektiva. Och de kan också använda kärnbränsle, sånt som vi har satt i slutförvar idag. När vi använder det till viss längd så måste vi ju sen sätta det på långtidshantering för att det här ska liksom sluta vara radioaktivt. Nu är det så att de nya kärnkraftverken har tagit fram med nya tekniker klarar av att använda betydligt mer bränsle mycket, mycket längre. Så egentligen kan man köra de här kärnkraftstationerna med det bränslet som vi har i våran slutförvar. Och de är mycket mer effektiva i det perspektivet. Och de behöver inte vara lika stora heller. Så man kan alltså bygga små kärnkraftverk som är lättare och inte lika omfattande projekt att bygga med. Så det har ju hänt enormt mycket på kärnkraftsteknologin också i utveckling här. Och det är väl den stora debatten. Ska vi satsa på det eller inte?
Men jag tänkte på det också, att vi var inne på det här med... Och här får du hjälpa mig, trots att jag har läst fysik, så detta är ju pinsamt att jag inte kan det här. Men vi mäter ju liksom effekten här i watt och kilowatt. Och nu så var det så att i Göteborg, och det kallar man väl för effekt, eller?
Ja.
Och i Göteborg så har man då infört effektavgift. Och jag har varit inne och läst på deras hemsida, och jag tycker det var på Göteborgs Energi hemsida. Och då var liksom så här, de försökte visa att okej, du kommer få betala för den typ den timmen du kör maxeffekt. Du får förklara detta bättre än mig. Men poängen de ville vara så här, du ska inte dammsuga, köra tvättmaskin och torktumla och ladda bilen samtidigt, för då får vi en spik, utan du ska göra, istället för att göra dem parallellt, så vill de att du ska göra det efter varandra. Så först laddar du bilen, sen torktumlar du, sen dammsuger du. Ja,
ish. Serie.
Ja, att du gör det efter varandra. Kan du förklara detta bättre än mig?
Ja, precis. Man kallar det effekttariff. Och vad egentligen det betyder är att den där överföringsavgiften, transportkostnaden du hade, den är ju, oavsett när under dygnet du använder den i ditt hem, så är den densamma. Du har ju ett fast liksom öreskostnad för det kontinuerligt. Så använder du en kilowattimme klockan 8 på kvällen eller klockan 8 på morgonen, så är det samma kostnad.
Idag,
precis. Ja. Och nu vill man införa någonting som kallas effekttariff. Och det här har ju varit på studie ganska länge i Sverige. Och man har tittat på det många gånger och försökt hitta en modell för det. Och några nätbolag går ju nu i bräschen och vill införa det här till alla sina kunder. Och det betyder egentligen att det är precis som du säger. Det är den maxeffekten du tar ut som du ska betala för. Det vill säga, du betalar inte för hur mycket el du har använt i ledningen bara, utan du betalar också för hur mycket du har ansträngt ledningarna för att ta ut den här energin ur. Och det är ju då tidsbaserat. Så skulle du starta diskmaskin, tvättmaskin, elbilsladdning och köra fullt på varmvattenberedaren, då kommer du få en peak. Det vill säga den högsta effekten du har tagit ut i ditt hem under den timmen. Så har du liksom förbrukat, låt säga, 15 kilowattimmar under en specifik timme och alla andra timmar under dygnet är 10. Då kommer du att få betala för den högsta av de här 15. Att då kommer du få betala en maxeffekttaxa för det. Det är ganska komplicerat att, liksom, att ta till sig. Och kanske ännu svårare också att vara smart med. Men det handlar om att man inte ska inte använda all el på samma tidpunkt. För då belastar vi nätet som hårdast.
Men jag vet inte. Nu kanske jag återigen slåss här med vindmöllor. Men jag blev förbannad. Och då bor jag inte ens i Göteborg.
Men vänta här. Jag förstår inte ens varför du är förbannad. För att nu så pratar vi om att köra tvättmaskinen klockan 2 på natten här i detta hemmet.
Ju. Ja, men det är för att elen är billigare.
Ja, det förstår jag.
Och för det är ju det så här, nu vi ska också prata om...
Vad blev du liksom, förbannad
för? Ja, men jag blev förbannad. För så här, vi är ju kunder hos Tibber och då får jag så här kommer priset se ut under morgondagen.
Ja, man kan se
och så får jag
app,
så här kurva. Mm. Och så till exempel, då har vi köpt er så här smarta elladdare, så här bil till vår nya Tesla. Och då vet den så här, okej, klockan 2 till klockan 5:30 på morgonen, på natten när ingen annan jävel använder el, ja då kör vi max och laddar elbilen. Mm. Men nu så kommer det straffa mig för att jag liksom använder elen när ingen annan använder den. Och sen kommer de räkna så här, ja, mellan 2 och 3 på natten så använder du 16 ampere eller ja, då 10 000 kilowattimmar. Eller inte 10 000, 10 kilowattimmar. Och då kommer jag få betala alla andra timmar för det där. Eller
kan väl inte stämma, eller?
Jo!
Ja, det är ju maxuttaget som du får betala för. Så att då får du en högre nätavgift för att du har tagit ut väldigt hög peak, kan man säga.
Okej, jag förstår varför du är arg. Ja, man försöker vara smart liksom, och så blir man straffad.
Så vi måste bli ännu smartare helt enkelt och nyttja elen ur ett ännu mer komplicerad dimension. Alltså det som är problemet med just den här frågan är ju det att nätavgiften och nätfakturan var redan komplicerad. Det är för mycket avgifter, för mycket liksom saker måste sättas in i. Om man då också inför någon sorts tidsperspektiv och maxeffekter här, så blir det jättesvårt för en konsument att sätta sig in i. Det är ju så, vi kan ju bara ta till oss visst mycket information. Om elpriset nu varierar över dygnet och så ska du ha en nättariff som också varierar på ett annat sätt, så blir det en komplicerad affär att sätta sig in i. Och det känns som att det är en vind som blåser i den här riktningen. Vi kommer få fler nätbolag som inför det, och det kan till och med bli så att det regleras in så att samtliga nätbolag ska ha en sån här modell, om inte alla tvingas över i det i slutändan, för att vi ska få ner de här maximala pikarna vi har i elnätarna.
Men har du redan sörjt? För jag har fortfarande inte kommit till fasen, jag är förbannad fasen. Och då har vi inte ens fått det i Malmö.
Men jag har ju varit med och debatterat om det här och stött och blött det här i flera år med branschen. Så att för mig är det någonstans kanske sjunkit in. Men jag förstår din frustration kring den här frågan. Att den är liksom bakvänd. Men det finns en poäng med det, och det kanske ska lyftas fram varför man gör det. Och det är det att om Göteborg nu ska dimensionera elnätet utifrån allas, om alla ska ladda sina elbilar eller använda el på samma timme, det vill säga en elpist som billigast, om vi kallar det så då, då kommer vi att hamna i en situation där Göteborg måste göra ganska betydande nätinvesteringar. Det vill säga att de måste bygga mycket mer kablar, och det betyder att din nätavgift kommer måste gå upp. Och det vill man ju inte. Så då vill man ju börja nu i en övergångsfas och säga att ja, men okej, okay, men om vi med ekonomiska instrument försöker få det att inte nyttja på det här sättet, så kanske inte vi behöver bygga elnät, och då kanske inte din elräkning behöver gå upp. Så det finns ju en positiv effekt med det, men den är ju komplicerad att ta till sig.
Men hur ska vi själva hantera det, undrar jag?
Ja, man får dra ner laddningen på elbilar, om vi tar det konkreta exemplet.
Absolut. Och det är ju, nu använder ni Tibber, och vi jobbar ju också med den här frågan för att säkerställa att det här ska vara en del i all smarthet som kommer att liksom användas av el i hemmet. Och jag tror att det är enda lösningen. Det är att vi som teknikbolag kommer att lösa det här åt er. Ni ska inte behöva tänka på det här. Förhoppningsvis kanske vi klarar av att spara ännu mer energi, ännu mer kostnad för dig som konsument tack vare det här. Men att du själv ska göra det här utan någon som ska hjälpa dig med teknik, det kommer bli svårt.
Ja, okej. Okay, så att jag vet inte, men detta är väl något sånt här att jag är förbannad på er, att du tycker så här, och Svenska Kraftnät, de har inte byggt den här motorvägen, elnätet är underdimensionerat.
Oansvariga.
Ja, att jag blir bara så här.
Ja, för du är väldigt elektricitetsintresserad just nu, eftersom huset drar en massa el.
Ja, men detta var ju, jag vet inte om vi har berättat detta för dig, Daniel, men efter i förra avsnittet då, när vi gick igenom det, så konstaterade ju vi, då var jag lite så här omedvetet inkompetent, att jag var så här 33 000 kilowattimmar på ett år. Ja, men det har väl alla som har hus. Jag fick så mycket mejl och bara, det är inte normalt. Vi hade till med en läsare som kom hem till oss och bara så här, alltså detta funkar, alltså jag jobbar
ju med dem. Jag
får komma och kolla på ert hus liksom. Ja. Och så tänker jag så här, okej, vi förbrukar mycket. Sen är det ju för att vi har ett stort hus, vi har kontor hemma, nu har vi elbil etc. Men jag tänker till exempel, jag läste på någon blogg, Cornucopia, som skriver mycket om energifrågor också. Han sa till exempel att på kontinenten så är det ju mer normalt med kanske 2-3 kronor per kilowattimme. Och hans spekulation var ju så här, att ja, det kanske inte är omöjligt att vi kommer hamna på 2-3 kronor oskattat. Det vill säga att vi kommer hamna kanske på 4-5 kronor per kilowattimme inklusive skatt. Ser du det som...
Det låter liksom helt sjukt.
Ja, men fattar du, det är 150 000 per år för oss.
Ja, det kan vi inte bo här.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, det är ju det jag berättade tidigare, det är att vi kopplar ihop alla de här systemen med varandra, så att liksom el överförs mellan ett område till ett annat. Och då blir ju effekten att om någon är villig att betala 3 kronor per kilowattimme konstant, och vi har ett överskott som, eller vi vill skicka el dit, men vi har inte själv så pass mycket att vi klarar av att vara självförsörjande, ja, då kommer de priserna komma hit också. Vi har ju enskilda timmar i Sverige då det är så här högt också. Så att, men frågan är ju om det här kommer att bli en bestående fas eller om det kommer att byggas upp till mycket kapacitet i alla andra länder. Men ja, alltså de europeiska priserna, det är en helt annan prisbild än vad vi ser det. Men det ska man också värt att nämna, det är att ett tyskt hem använder ju inte el som vi använder det. Det finns ju ingen tysk villa idag, det kanske finns någon, men det är ju som gemene man värmer ju med gas där. Så de använder ju inte el för att värma upp sina hem. Så de har ju en helt annan elräkning också. De gör av med en stor villa kanske 4, 5, 6 000 kilowattimmar per år. Och sen använder de 20 000 kilowattimmar gas istället. Som en helt annan energikälla. Så att de har ju inte samma liksom, kostnad för el som vi har. Så att om man använder 30 000 kilowattimmar och elpriset blir så pass högt som du pratar om, ja då blir det ju en betydande effekt. Men då kommer vi måste kraftsamla för att verkligen bygga kraftproduktion i Sverige, för det kommer inte hålla för industrin heller. För industrin Nej. Är lika beroende av det här också. Att vi har fabriker som kan rulla och vi kan använda grön el för att bygga batterifabriker, bilfabriker, producerande liksom pappersmassafabriker och allting, att det här finns. Och skulle elpriset bli så högt som du pratar om, ja, då måste vi hitta en annan liksom, då måste politikerna kraftsamla kring det.
Mm. Ja. No pun intended.
Ja, precis. Nej, vad skönt, för jag tänker så här, okej, okay, jag fattar att vi har liksom valt att bo i ett hus och så här, men jag blev så här,
men vi visste inte vad vi
gav oss in på. Blev liksom så här, orimligt. Mm. Liksom, och jag upplever så här, vi kan ju inte vara de enda som har liksom så här värmepanna. Alltså då blir det kanske så här, tror du att i ett sånt läge, till exempel fjärrvärme, blir mer attraktivt, eller kommer det också?
Fjärrvärmepriset, det är också en monopolmarknad. Så att fjärrvärmepriset ser ju utifrån vad andra energislag kostar. Ungefär hur mycket kan vi ta betalt för fjärrvärmen? Det är ju inte prissatt utifrån en perfekt marknad där liksom tillgång och efterfrågan styr det, utan fjärrvärme är också prissatt ut ett annat perspektiv. Så den kommer att följa med. Om det är så att det skulle kosta 150 000 kronor att värma ett hem, och då kan vi nog se att de också kommer att tälja guld på fjärrvärmesidan, för då kommer de ju att anpassa sina priser utifrån det. Det kommer ju inte vara...
Men så här kan, alltså även om du har, alltså säg en normal villa, skit i vår villa, som 15 000 kWh.
Det är vanligt, ja. Det är vanligt.
Gånger 5. Om vi säger att vi kommer upp i 4 kronor, det är ändå 60 000.
Mm.
Alltså det är ju ändå ganska mycket pengar för en vanlig...
Men kom ihåg att vi har ett energiöverskott. Det betyder att det finns vissa timmar då det finns en kritisk situation där vi måste importera energi. Vilket att de timmarna blir ju så här höga. Men sett över ett helt år så har vi väldigt billig produktionskraft i Sverige. Alltså om man tittar på liksom kostnaden för att producera en kilowattimme i en vattenkraftstation. Den är ju liksom nära på noll. Så att det, när de får sälja den till 100 öre så är det ju liksom 99% vinst på den här nästan till. De tjänar ju enorma pengar när de säljer el ur de här vattenkraftstationerna och kärnkraftverken.
Okay.
När liksom det här börjar gå tillbaka så att vi inte har så ansträngd situation och vi har ett energiöverskott, då fungerar liksom marknaden så att priskurvan är så här, och på toppen, den dyraste kilowattimmen som vi importerar eller producerar, den prissätter ju hela den där priskurvan, så det blir samma pris för alla producenter som producerar det elen, men när det liksom inte har så hög effekt utan det liksom går ner så vi behöver så här mycket energi, ja, då dramatiskt droppar elpriset i Sverige, och det är därför du såg att för ett par månader sedan var vi nere på liksom 10 öre kilowattimmen, och nu kan vi enskilda timmar upp över 200. Och det beror bara på liksom vart på den här effekt, eller på den här priskurvan är vi någonstans. Och just nu så är vi uppe och pikar på den, för att vi har lite el i systemet och elpriserna runt om oss är väldigt höga, och då blir det väldigt dyr total el. Ja. Men sett över ett helt år så ser jag ingen anledning att tro att vi ska ha så höga elpriser kontinuerligt. Men över enskilda perioder blir det ju så.
Okej, okay. Bra. Jag, bara ett sidospår, så här, note to self, Karin. Jag har ju en sån här beef med banker, att jag hatar att betala avgifter till banker, så jag äger så pass mycket aktier i banker så jag går plus minus noll. Och det känns så bra att Eon, det är väl så noterat på tyska börsen, så då är det så här, okej, jag ska fan köpa Eon-aktier.
Så att du kan tjäna,
det blir min hemd mot det är kraftbranschen. Nu har jag två branscher jag kan vara
uppe. Man kan ju dock tänka på det att E.ON har ju inte varit en raket på börsen de senaste åren. De har ju fått stängt ner kärnkraftverk överallt. De måste ställa om och göra sig av med kolkraftverk och bygga massvis med nya energislag. Så de har ju gått igenom ett stålbad, de här bolagen också, där man inte vill ta ut lika mycket vinster ur nätena, och mycket av energiproduktionen man äger är liksom, det är sånt man måste göra sig av med, och det är bara klockan tickar. Så ja. ett energibolag i Europa är ju inte oftast världens bästa affär idag heller att vara.
Nej. Alltså jag vet inte, ibland i mina dåliga stunder så här, när man varit på ett ställe och fått dålig service, så tänker jag ibland så här, fan, man skulle bara köpt det här stället och bara lagt ner det. Så vill jag göra med E.ON. Man bara köpt det och lagt.
Men Daniel, jag tänkte fråga
nej,
dig.
Nej, förlåt. Du får hålla den tanken. För att det jag tänkte säga här, för att när vi är nu så här i det här högsta liksom läget som du säger på den här priskurvan, vi är på prisrekord, då är det ju väldigt lätt att man blir irrationell, eller att jag blir irrationell och så börjar jag titta så här, jag kanske ska binda. Och så börjar jag titta på sådana grejer. Men då skulle du ändå säga så här, nej, men stå kvar i ett rörligt liksom pris och stå kvar i det här timdebit, det är fortfarande liksom över tid bättre än att binda. Till exempel, nu såg jag att man kunde binda på 106 öre på 5 år. Och det låter ju så här billigt om jag jämför med 200, men när jag ändå sansade mig så var jag så här, alltså 106 är ganska högt.
Om du tänker efter och inser det, att för någon månad sedan så var elpriset nere på rekordlåga liksom 10-15 öre. Om du vid den situationen skulle sitta och betala 106 i 5 års tid framöver, så tror jag att det skulle kännas väldigt emotionellt jobbigt också att sitta på det avtalet. Ja. Det är klart att det finns en poäng att binda, det är en försäkring man köper. Men som allt annat är ju så att en försäkring har en kostnad. Så den som ska ställa ut det här fastprisavtalet, den har ju sett till ett att prissatt det så att det ska ligga mer än vad man tror att elen i snitt kommer att vara under den här perioden. Men sen måste de ju också ha en riskaffär i den hela. Så de måste ju lägga på en riskmarginal som är så stor att de faktiskt kan hantera det här också. Ja. Så ett fastprisavtal, om du lyckas tajma det, du hittar någon som ställer ut ett fastprisavtal som ser väldigt attraktiv ut och liksom du lyckas binda det på det här sättet, så kan det ju vara lönsamt över tid. Men tänk på det när man ska göra det, att det är någon på andra sidan som har räknat på det här och de gör det varenda dag. Och de är ju smarta individer de också, som har liksom som jobb att räkna på vad de tror kan tjäna pengar på elen över tid. Och de har ju då säkrat det här i sin resa och lagt på en ganska stor riskmarginal. Så att fastpris är en försäkring, men den är oftast dyrare över tid.
Ja, jag tyckte du var väldigt fin och diplomatisk. Så de är lika smarta som du, bara nej, de är smartare.
De är
bättre i det här. Men bara också, du ska få din fråga, Karin, alldeles sagt. För att i Storbritannien nu så var det tydligen 4 elhandelsbolag som gick i konkurs med så här typ 600 eller 700 tusen kunder. Och var det så just att de hade prisat fel och så kom det liksom jättedyr el och så gick
de
i konkurs?
Ja, det är ju förmodligen inte den sista konkursen i England just nu. I fjol köptes upp nästan 30 energiföretag i England. De gick i konkurs eller köptes upp. Och det är en väldigt speciell marknad på grund av att de har så stora prisvolatilitet. Men det finns, just i England så är det speciellt, för att de har också någonting som kallas pristak. Man pratar mycket om energy poverty i England, att det finns grupper av människor som inte har råd att liksom betala energi och på det sättet så liksom det utformas energisystemet. Så då har man satt in lagstadgade maxtak vad en elbolag eller ett energiföretag får sälja sin råvara för. Och just nu så är ju elpriset eller energipriset, naturgaspriserna, är ju högre än vad pristaket är. Så de förlorar pengar på det här. Stora pengar på det här. Och det gör att det är ohållbart. Så att då går några i konkurs helt enkelt och inte klarar av den här situationen.
Ja. Nu får du ställa din fråga, Karin.
Får jag ställa den?
Ja.
Jo, men jag tänkte på det här med att privatpersoner vill skaffa sig batteri. Och det är väl solcellsenergi som man vill lagra och så. Hur stort är det egentligen?
Typ som Tesla-batteriet.
Ja, eller Northvolt eller vad det nu finns där ute.
Ja, Northvolt är ju för att bygga primärt bilbatterier för bilindustrin. Man har inte byggt någonting för liksom den här sidan av marknaden. För att liksom
inte för hemmet då?
Inte än i alla fall. Sen kan ju de batterierna nyttjas till det. Men den stora planen är att sälja det till stora bilindustrier för att mätta det behovet i Europa. Batterier är inte jättestort idag. Det är ju såklart på frammarsch. Det har installerats naturligtvis även batterier i Sverige. Men det är inte en jättestor marknad än idag. Och det beror ju på att batterier fortfarande i sin linda är ganska dyra. Och det är svårt att räkna hem ekvationen. Om man tittar i Sverige när man producerar el på sitt tak, så får ju du elpriset som, du, som vi kan sälja det för till andra kunder. Så du får ju det här marknadspriset. Men sen ger också staten en skattesubvention på 60 öre per kilowattimme till dig också. Och det tar bort effekten av att du kan tjäna pengar på att nyttja din egen solel i hemmet. Så emotionellt så kan du ju spara din egen solel och nyttja den. Men ekonomiskt så går inte riktigt ekvationen ihop idag på de här batterierna. Så tekniken är lite i sin linda och ingen har lyckats paketera det på ett sätt som gör att alla vill köpa det här. Och även Tesla Powerwall, jag har då än inte sett ett sånt installerat någonstans i min områden. Så att jag skulle säga att det är en relativt liten andel.
Mm. Men när vi ändå är inne på det med sol.
Jag ska bara säga att man kommer använda det på Mars. Det är väl det som är den stora grejen.
Nej, fast det används ju. Så alltså, där finns ju en jättestor park i Australien. Mm. Som just till exempel
en solcellspark.
Ja, nej. En batteripark. Elon Musk och Tesla satt upp en jättestor park för att ha, vad kallas det, reglerkraft? Eller
ja, det är, i princip är så här, vi har ju... Det blir ännu mer tekniskt kanske, men nätet har ju vi har ju en frekvens i nätet som måste hållas. Och allting, vi har 50 hertz i vårt elsystem. Så att liksom vårt elsystem, vi får inte ha en obalans mellan produktion och förbrukning i Sverige. Det måste förbrukas lika mycket som det konsumeras. Det måste konsumeras lika mycket som vi producerar i samma sekund, momentan sekund, hela tiden. Och det här har Svenska Kraftnät som ansvar att se till att det här är i balans. Om det skulle bli liksom 49 eller 50,51 hertz, då går saker och ting sönder hos oss. Då går våra datorer och lampor och allting. Liksom det finns risk att sådana saker går sönder. Så då måste de hålla det i balans. Och då har man installerat stora batteriparker för att liksom snabbt skicka ut och ladda energi för att säkerställa att det här ligger i balans hela tiden. Och det kallas frekvensreglering kallar man det. Mm. Och det är det de hjälper till med.
Ja, och sen så tjänar de pengar på det där också, visade sig. Men,
visade sig.
Nej, men alltså de kunde ju handla upp och skitsamma. Yeah. Men det är inte.
Yeah, vi går vidare.
Fråga från våra läsare och från oss också. Solpaneler, eviga frågan. Är det värt att installera eller inte? Eller är det så här, det beror på?
Ja, så frågan om det beror på är kanske lite hur stort tak har du, är det skugga där, är det liksom, har du en bra förutsättning för att sätta upp solceller? Men har du bra förutsättning för att sätta upp solceller så att du har sol på taket och kanske vinklat i en bra vinkel, söder är ju såklart bra, men har du ett bra väst- eller ostläge kan det också fungera väldigt bra, då är det lönsamt i Sverige. Så att det är en lönsam affär idag att installera solceller, och det har blivit väldigt mycket billigare också. Solceller i pris har gått ner ordentligt. Och idag finns det väldigt mycket installatörer och solceller. Så det är lätt att få tag på och det har blivit ekonomiskt fördelaktigt att göra det. Så att det är en bra affär att sätta upp solceller. Förutsatt att du faktiskt har ett tak som du kan sätta upp det på och att det är i relativt bra vinkel och ingen liksom, massvis med träd som skuggar eller ett berg framför.
Ja. Och hur funkar det om man kör? För vi har ju inte det för att vi har ju precis fel vinkel och stort träd. Ja, alltså, så att, för oss. Men då liksom, då har man er som leverantör och sen så skickar man ut så att ibland förbrukar man och ibland så producerar man.
Ja, så det kan man följa med i våran tjänst kan man följa med i appen och se hur mycket man förbrukar, hur mycket man producerar och se liksom hur mycket av den här elen har jag faktiskt använt i mitt eget hem också. Så man får ut det mesta möjliga av det. Och om du skulle sen inte använda all el till hemmet och skicka ut det på nätet, då får du alltså betalt vad marknadspriset är för elen hela tiden när den går till dina grannar och andra kunder runt omkring som köper den elen. Och sen så har man till exempel en elbil så kan man då ladda elen med den här solelen. Och så kan man ställa in då att jag vill maximera och använda min egen solel till att ladda min bil till exempel. Så då kan man göra det och så istället för att bara optimera mot elpriset så kan man säkerställa att man får så mycket av sin solel i sin tank också.
Ja, för det där har jag också förstått på vissa forum att det är cred, det är status att man har kreditfakturor. Från sitt bord, alltså jag, säger, jag har en minusfaktura.
Ja, men det är ju en härlig känsla att se minussummor på sin elräkning varje månad som kommer istället för att du betalar pengar för det.
Ja, precis. Men jag tänker också det här med elbilar är ju liksom kärt ämne, särskilt för oss, och vi har gjort tre avsnitt och precis köpt vår egen elbil. Alltså så här, kommer det funka med liksom så här, allt detta vi har pratat om, energibrist och att fler och fler skaffar elbil? Eller liksom, vad är din take från inifrån branschen?
Ja, nej, men det vi har sett är ju Det finns ju, lillebror bredvid oss, Norge har ju satt upp, har ju fått enormt mycket mer elbilar än vad vi har och varit mycket mer tidigare ut på det. Och har ju också ett betydligt mer skakigt energisystem i form av nät. De har väldigt mycket el som de producerar, som har ett stort överskott av det. Men näten är ännu sämre skick än vad kanske svenska elnät är, på grund av alla dessa fjordar och dalar och berg de har runt omkring. Att det är svårt att dra linor helt enkelt. Men där har det fungerat relativt bra skulle jag säga. Det vill säga att de har inte hamnat i en storm där de inte klarar av att leverera el ut till konsumenter. Så till viss del tror jag att vi har överhåsat frågan kring elbilsladdning. Sen är det ju klart att det måste finnas laddpunkter och tillgång till att ladda om du inte har det hemma så du kan ladda. Och det är kanske lite underbyggt idag, men det kommer ju med marknaden skulle jag säga. Alla bensinstationer måste göra någonting annat när vi inte ska, de kan ju inte bara leva på korv, de måste göra någonting annat också i framtiden. Så att förmodligen så kommer vi se en helt annan laddinfrastruktur kopplat till det här. Sen är det ju poängen i det att vi vill ju använda det här på smart sätt också. Det är ju En elbil fungerar ju väldigt enkelt så att om du pluggar in en elkontakt i den, precis som alla andra grejer, så börjar den att börja ladda. Och det som vi har utvecklat är ju det vi kallar smartladdning, som förflyttar laddningen till billigare timmar. Så du kopplar in din elbil, vi kollar stort hur mycket av ditt batteri du har använt och så sen räknar vi ut när det är dags att använda och så flyttar vi effekten till det här. Och det gör ju också att väldigt mycket av energianvändning helt plötsligt kommer på natten. Och natten har vi ju lägre energianvändning än vad vi har på dagarna. Så då börjar vi balansera ut det här efterfrågan på det. Sen blir det ju tillbaka till Göteborgs exemplet. Om alla kopplar in elbilen och laddar på exakt samma tidpunkt så kommer det bli ett problem för nätarna kanske. Men det är ju, då kommer vi få andra prissignaler. Så får ju vi flytta det till, istället för kanske börja klockan 2 som ditt exempel var, så kanske vi börjar klockan 11 på kvällen istället. För det var ännu mer lönsamt
för kunden. Men vad sa du nu att ni kollar? Hur lite el man har kvar i sitt batteri i bilen.
Ja, så bilen.
Så är det lite kvar så fattar ni att de behöver ladda förmodligen nu. Liksom.
Ja, jag har inte berättat det för dig. Men jag har ju kopplat bilen till Tibber-appen.
Jo, men så, det vet jag.
Jag vet att Tibber kan ju se hur mycket el vi har i vårt batteri i bilen.
Ja, jag förstår det.
Ja. Mm. Och sen vet ju laddboxen kommunicerar ju också med Tibber. Och sen har vi ju dessutom den här Watty-grejen. Det ska vi också prata om. Som mäter hur mycket huset förbrukar i realtid. Så att alla de tre grejerna pratar med varandra. Så att hittills nu när vi inte har någon sån här effektavgift i Malmö, ja, men då kan vi ju kräma på när inte annat används i huset. Och skulle vi köra på något annat så sänks det. Det är korrekt uppfattat.
Det är korrekt. Med ett undantag, och det är ju det att du har ju en huvudsäkring. Och om den är på, i ditt fall nu då, så är den på 25 ampere. Så vad den här Watten gör, som är en lastbalansering kallar man det. Det betyder ju att om du nu skulle råka tvätta och använda spisen och bilen behöver ladda samma stund. Då går ju säkringen, för den tål ju bara visst mycket effekt. Sen så går den sönder. Men det den här gör är att den håller koll på det här och så sänker den laddhastigheten så att du alltid ligger under din maxeffekt. Och så förflyttar vi det till en längre period.
Ja. Men jag behöver ju ladda bilen ju nu. Kommer det vara så att den laddas nu eller kommer den inte?
Du kan overrida det i appen. Ja. Du kan trycka i appen.
Det är absolut enklaste som man gör. Det är precis så. Ibland så behöver man ha bilen laddad här och nu. Och det finns faktiskt en knapp på den laddboxen som ni har installerat också som man kan trycka på. Och då ställer den om till ladda just nu. Och då börjar den bara ladda direkt för att du ska väg någonstans. Så det är faktiskt väldigt smidigt. Du kommer dit, du pluggar in bilen. Du kommer säga att okej, nu är den pausad. Men jag behöver just nu, då går man fram och så klickar man till på laddboxen och då säger den klick och så kör den igång och laddar då. Men om du inte behöver ladda mycket mer nu, då går det bara därifrån in och sen så kommer bilen laddas när det är smart.
Mm. Perfekt.
Och det där också tänkte jag på, för det var ju vår process i somras att vi köpte bil. Men dessförinnan så vet jag inte, jag tror jag pratade med någon av dina kollegor så var de också så här, ja men vet du vad, där finns ju en poäng till exempel att sätta upp laddbox för att det är subvention på det om jag förstod det rätt nu. Och sen är det ju också sånt som har börjat efterfrågas när man liksom säljer hus eller köper. Liksom
finns så här, laddbox,
ja. Är förberett för laddbox, att det är ett värde. Kan man vara så hård att man säger att även om du inte har en elbil så är det liksom, kan det vara förmånligt om du ska sälja huset eller så här, att det är förmånligt att sätta upp en sådan medan vi har de här subventionerna? Kan man säga det så?
Absolut. Det gäller både solceller, elbils laddning, men man ska också titta över sitt energisystem såklart. Det påverkar ju försäljningspriset på huset. Men jag ska säga att det finns nästan ingen tidpunkt som är så bra som att installera en laddbox just nu. För subventionerna är stora. Du får 50% tillbaka på både installation och på materialet när du idag installerar en laddbox. Och priset på laddboxar har gått ner dramatiskt sedan ett par år tillbaka. Den från början fanns det första generationens laddboxar och de var väldigt dyra och inte så smarta. Och så för ett antal år sedan kom andra generationens laddboxar, oftast av motorvärmartillverkare liksom, som har gjort sådana stolpar. Och då hade de bättre tekniska komponenter men ingen smarthet alls. Och nu för något år sedan så introducerade vi tillsammans med partner och nu kommer en våg av sådana laddboxar också som vi kallar tredje generationen. Som är uppkopplad med 4G, med wifi, som är smarta, som kan det här med lastbalansering och allting. Och priset har gått ner dramatiskt. Så att nu är det verkligen tidpunkt att köpa de här grejerna.
Ja. Hur länge kan man få den här subventionen?
Ja, det är ju så länge som pengarna räcker kan man väl konstatera. Det här bidraget har funnits en period och tagit slut vid flera omgångar. Sen behövs det ju politiska liksom, beslut för att fortsätta ha det. Så att det är bra timing att nyttja det nu medan det finns.
Ja. Och här kanske visar jag min okunskap. Men jag tror vi betalade 11 000. Och då var det bladdbox, installation, kabel, kabelhållare och watt-in. Och detta var då subventionerat med nästan 10 000 kronor.
Mm.
Och det var också så här, för att vi, dum fråga, skulle kanske tagit med support. Men jag behöver inte skicka in någon sån ansökan, utan ni gör det åt mig. Så får jag klicka dit så jag vill ha det för halva priset på er hemsida.
Man kan alltså, det finns en ruta.
Där finns en ruta.
Och missar man så, den,
ja, så.
Too bad.
Ja, den är farifylld, så att det vill man ju såklart att man ska göra. Och vi sköter allt sånt, det stämmer. Vi hanterar det mot Skatteverket. Det blir som rot egentligen, det är där det är. Det är ett nytt typ av rotavdrag, fast på 50% för energismarta saker. Då. Så att du får det här avdraget det rakt på fakturan som är. Och en laddbox med installation idag utan liksom om du ska allt med kabelhållare och lastbalansering och allting kostar ungefär 6-7 000 kronor. Och sen om du vill ha kablar och allting så går ju såklart kostnaden upp. Men ungefär där ligger det. Och det är ju väldigt attraktivt jämfört med en laddbox bara för något år sedan kostade ju strax över 20 000 bara.
Ja. Och detta var också med installation. För det var också så här super, jag var så här shit, elektriker i Malmö, du vet, det är så här en månads väntetid. Ja, och sen så ringde du så bara, ja men du har beställt en Tibber sån här Easybox. Ja, vill du komma att vi ska komma på onsdag, torsdag eller fredag? Jag bara, menar ni på riktigt? Så att, det var
smidigt.
Men du, en sån här fråga som vi har fått som folk invände mot elbil. Det var ju så här, påsken, då ska man upp till fjällen eller någonting. Ja, det funkar ju skitbra att jag kan ladda i Malmö eller så här, men tänk när alla bilarna kommer till liksom Åre samtidigt eller de ska upp till Sälen eller du vet så här, någon så, alltså den här choket, alltså du vet när det är liksom onormala användningen 2 veckor om året. Kommer det funka på sådana ställen?
Alltså det är ju tillgång och efterfrågan även här, så att det kommer ju måste byggas mycket mer laddstolpar och det måste byggas mer elnät för att kunna hantera allt det här. Men idag så fungerar det relativt väl. Om hela svenska befolkningen skulle köpa en elbil imorgon så finns det inte en infrastruktur för det, så det måste byggas upp. Sen är ju ladda på en sån här snabbladdare är ju lite dyrare. Det är ju inte lika billigt och fördelaktigt som att ladda hemma, men det mesta av laddningen gör man ju hemma, så det här är ju mer en sån engångskostnad man gör då och då när man måste resa långt. Ja. Och idag är ju snabbladdare snabba. Alltså med 10-15 minuter i en snabbladdare så får du mycket kräm.
Precis, men det jag menar var så här, utifrån ett elnätsperspektiv, alltså kan de dra, finns det sådana ledningar ut i någon sån här fjällhaman eller jag bara hittade på något här? Alltså förstår du hur jag menar? Att det är mer utifrån ett nätperspektiv.
Ja, det är ju sånt som måste dras. Det finns ju oftast elproduktion i de här regionerna du pratar om just nu. Där finns det ju oftast kanske vattenkraftstationer och sånt här, så det finns ju bra el i området. Men nätinfrastrukturen kommer ju måste byggas ut så att det hanteras mer av de här delarna. Det första du gör när du bygger en snabbladdare, det är ju att se till att du måste få tillgång till nätkapacitet. Så det blir ju en lång del, att hitta mark är ju en sak, men sen måste du ju bygga ut näten och det kan ju vara en lång processtid för dem att bygga det här. Tesla var ju tidigt ute och gjorde mycket laddinfrastruktur tidigt, så de tog ju väldigt mycket av en del av marknaden där. Det positiva här är ju det att de laddinfrastrukturen kommer förmodligen öppna upp sig i framtiden, så att alla typer av ägare av olika bilar kommer kunna ladda på alla Tesla. Olika typer av stolpar.
Ja.
Men vem är det som bygger ut de här laddstationerna, laddstolparna.
Ja, men ofta, det är ju Tesla det varit, men sen är det ju så här Ionity som är så här Volkswagen och massa andra bilar.
Alltså det är företag.
Ja, och, som... Men sen har det ju också börjat, bensinstationerna har ju också börjat,
ja, också
och,
hört, ja.
Och Eon gör ju så att det känns så ju som att alla...
Bilindustrin är ju jätteintresserad av det här och vill att det ska bli en bra upplevelse för sina kunder som köper bilar. Och sen så har du ju, som du just säger, du har ju en stor mängd med bensinstationer och oljebolag som har insett att vår affärsmodell här håller på att försvinna. Så vi måste ju ställa om det här. Och sen har du ju stora energiföretag också. Vi har insett att, att driva med elförsäljning var jättejobbigt. För kunderna söker oss för någonting annat. Och då vill vi bygga andra affärsmodeller. Och då bygger de ut stora infrastrukturer. För det är de ju duktiga på.
Ja. Mm. Jag tänkte vi skulle prata sista här, elmätare. Eller är det någonting mer du tänker som vi borde ha frågat kring elbilar? För det är ju så här kärt ämne och elbolag.
Nej, men det är väl tillbaka till det med huvudsäkring. Att när man har en huvudsäkring som normalt, om du har en nybyggd villa så får du normalt sett mellan 16 och 20 ampere huvudsäkring. Och det klarar ju bara visst mycket el. När man kommer hem med en elbil så kan det ju vara så att man det här är inte dimensionerat alls. Så en bra sak att tänka på när man köper en elbil är också att se över vilken typ av huvudsäkring har vi hemma. Klarar vi av att ladda den här? För har du ett nybyggt hus och det är 16 ampere, då kommer du använda nästan all den elen till all hushållsel och värme. Skulle du sen ha en elbil som drar liksom som en Tesla, då finns det knappt något utrymme att ladda på i slutändan. Med lastbalansering så ser man ju till att den inte huvudsäkringen går. Men du kanske också vill ladda klart det här över natten. Så det kan vara smart att se över den när man väl tar dit en elektriker, så kan man fundera på huvudsäkringen, är den tillräckligt stor eller inte. Och det kan ju en elektriker hjälpa till med.
Och det ska också sägas så här, att det är flera månaders väntetid. För att det kollade jag upp, för att jag var ju rädd för vår säkring går då och då på vintern
när det är riktigt kallt.
Ja. Och då sa de så här, ja men då behöver du kanske byta kabel in till huset och sen så måste en elektriker göra en ansökan och sen så ska det bytas huvudsäkring och sånt, så att det kunde ta det var flera veckor. Så vi hade ju så ett tag bara, shit, nu har vi köpt en elbil och vi kommer inte kunna ladda den. Men
det tar ju lastbalanseringen hand om så att ni kan ladda den, och det kommer ju finnas utrymme till den i stor del. Men det är klart att under en väldigt kall period och ni använder mycket el för den perioden, då kanske inte är så mycket kvar i huvudsäkringen, så då kommer det gå långsammare att ladda med elbilen.
Ja, precis. Jag tänker så här, det är någonting som jag också pratat, alltså jag måste faktiskt uppskatta er kundtjänst. Ni har ju så här i appen eller på hemsidan, och jag har ju varit i kontakt med flera av er, varit skitjobbig här på sistone. Så är det så här, där kommer bytas elmätare har jag förstått i alla svenska hushåll, om det inte redan har gjort. Kan du säga så här, ett varför och två, eller bara varför?
Ja, nej, men 2009 så bytte vi alla elmätare i Sverige till vad vi kallar smarta elmätare vid den tidpunkten. Och det var ju för att vi ska kunna, innan man hade en sån här elmätare så, men om ni kommer ihåg det, men då skulle man ju rapportera sin mätarställning manuellt och man kunde få en stor korrigeringsfaktura i slutet av liksom ett år eller någonting som kunde vara jättehög. Mm. Och det här var ju ett problem. Samtidigt så såg man ju också för att om man kan visa energianvändning på smartare sätt, då kan man också reagera på det. Så då ville vi byta alla elmätarna i Sverige, så det gjorde vi 2009. Men den mätarparken började bli gammal och man också insett det att nästa generations elmätare kan ju ge mycket mer möjligheter. Så då satt man igenom ett nytt lagkrav som gjorde att till 2025 ska alla elmätare byta igen. Men den här gången ska den också innehålla ett gränssnitt, en liten port på den. Det ser ut som en nätverksport. Och den nätverksporten kommer att kunna ge dig realtidsdata över din energiförbrukning. Så det är syftet. Det har sett att vi ska byta ut till en modernare mätapark, men också för att vi får tillgång till det här lokala gränssnittet så att du kan koppla upp och styra det. Nu har du fått hem en Watty och den kopplas in med såna här klämmor runt kabeln så den mäter effekten. Men när man får en ny elmätare, då kommer man också kunna koppla in en annan produkt som vi har utvecklat som heter Tiberpuls, som är en sån här kontakt man kopplar in och den fungerar likadant. Den mäter din elförbrukning i realtid på alla tre faser och berättar för oss så vi kan styra din maximal effekt. Och du får ju möjlighet att kunna se energiförbrukningen i appen och allting. Mm. Så att när man har fått en elmätare så finns det stor möjlighet att du kan göra din energianvändning ännu smartare.
Ja, och den upplevde jag också så här, för den här Watt-in, jag vet inte om jag lät ju dem installera dem i så här laddboxen. Jag vet inte, man får väl inte installera en sån själv?
Nej, det är ju, du ska ju öppna upp säkringsskåpet och komma åt kablarna. Ja, så det är ju en, det är ju en, du må, det är
elektriker.
Ju, det är en elektriker som ska göra det.
Ja.
Och det är ju inte så att man måste in och klippa kablar och så vidare, utan man knäpper ju på den här, men du ska in i elskåpet, och därav finns det ju en risk och en fara med det. Så det är ju det är absolut någonting vi rekommenderar, att du kontaktar en riktig elektriker när du gör det.
Ja, nej, för jag upplever att så här, får man det nya, den här Tibo Pulse var väl, alltså jämfört med Wattin och installation, så kändes det som att det var billigt, det kostade bara några hundralappar var den, så den pulsen, och den kan du koppla in själv med bara kabel, så behöver man inte ens ha elektrikern.
Nej, precis. Och så du klickar ju bara in den, och sen så får den ström av elmätaren. Så den, det sitter ett litet wifi-chip i den där, och så får den ström av elmätaren, och så pratar den sen med internet. Så att det kommer att rullas ut över hela Sverige, och de stora nätbolagen är redan igång full huggning med att byta elmätare.
Ja. Mm.
Jag bara måste säga att för några år sedan, alltså säkert mer än 5 år sedan, så var jag någonstans på någon sån här, något mediacenter där man hade föreläsning om Internet of Things och sånt.
Ja.
Som vi upplever nu ju.
Ja, det är mest jag, för jag nördar.
Jo, men elmätare och så. Ja. Och massa andra grejer. Och, nu, och då tänkte jag så, ja det låter bra, men det kommer nog att dröja skitlänge innan vi har liksom smarta prylar i vårt hem och sådana saker. Men det, vi har det nu.
Ja.
Man kan ha det om man vill.
Ja, och det
jag tycker det är fint.
Ja, och det, jag tänkte så, det är precis det vi ska prata om nu.
Ja.
För jag har ju lite gått bananas. För jag vet ju att du tycker också det där är kul. Jag vet att du har en kollega, Niklas. Det är han jag har pratat väldigt mycket med i supporter. Och vi verkar ju vara lika nördiga på att koppla ihop grejer. Men om jag ska vara så här... tjänar man in det, Daniel? Det är min fråga. För jag har,
när man skaffar sig.
När man skaffar sig alla de här hemma.
Kan du inte berätta vad du har skaffat?
Nej, men om jag tar så här. Så för det första, den här elmätaren Wattin tycker jag är jättebra, för den visar exakt förbrukning just nu. Och första steget är väl någonstans, om du vet vad du förbrukar, då kan man få den där ångesten och plötsligt börja leta efter vad är det som
jag
går
igång. Jag har kommit till mig och sagt, vad har du igång nu? Har jag spisen och vattenkokaren igång? Ja, det är det.
Nej, men,
säg till när det stängs av så ska jag kolla här.
Nej, men så här. Okej, men då ger jag min bild, Daniel, och sen får du ge dig. Men jag upplever så här, lampor idag funkar asbra. Alltså vi kör ju Philips Hue som ni har också i er store. Och det tycker jag är så här sjukt bekvämt. Vi går ju inte att slå på en kontakt
i vårt hus. Nej, det tänds när man kommer in i hallen.
Vi har sensorer och lamporna tänds och de släcks. Är det ingen i rummet på 10 minuter någon rörelse så släcks det. Mm. När man går igenom huset så tänds det och släcks. Det tycker jag funkar skitbra. Sen är det ju, då tänker jag så här, att ibland så blir jag sugen på att mäta vad vissa grejer drar. Och då har jag till exempel kopplat på min kontorsplats, och det är jättespännande, för jag insåg plötsligt så här, men den drar ju ändå nästan ett par 100 kWh per år.
Tänker din dator?
Ja, men då kostar ju en sån här smart elkontakt typ 500 spänn. Och då upplever jag så här, alltså det är ändå ganska många kilowattimmar jag kan använda för 500 spänn elkontakt, särskilt, för det räcker ju inte med en. Jag tror jag är uppe i 6, 7, 8 stycken nu.
Över hela huset?
Ja. Mm. Och så är jag så här, fan, vill jag köpa en? Ja, men jag vill veta den där liksom kylskåpet också. Hur gör du, Daniel? Eller hur tänker ni?
Nej, men det går väl i cykler. Man har, alltså det är klart att det finns ett visst teknikintresse som gör det här spännande också. Det kan man inte komma ifrån. Det finns ju en viss hittlande känsla att jag vill testa på ny teknik. Det är roligt att göra. Och också det kan ju förenkla ens vardag. Det kan ju bli en sån grej som till exempel med den här Wattin, att din huvudsäkring, att du inte vaknar upp utan någon trygghet så här, ja men min elbil har inte bränt på den huvudsäkring, så det var ju smart och skönt, och den kan man vilja betala för. Sen har du ju produkter som kopplas på värme, och det är klart att där finns det en komfortfaktor, det vill säga att klarar av att hålla bättre balanserat hus så att man har jämnare temperatur, det är mer energieffektivt, då sparar ju sig de här sakerna in själva. När du åker bort på semesterläge så sätter du in det, och så sänks temperaturen i hemmet och så vidare. Så det finns ju energibesparande saker. Men sen är det ju klart att om du har köpt en vanlig LED-lampa jämfört med en Philips Hue, så har du inte sparat några mer pengar på Philips Hue, utan det är snarare upplevelsen att det fungerar mycket bättre. Det är den komfortkänsla att du kan få det här att tändas automatiskt och allting. Så jag tror att man får balansera dem där mot varandra. Vissa saker finns det ett tydligt liksom, insparningsförmåga på. Vissa saker är ju väldigt kul att testa och göra med, och vissa saker är en ren bekvämlighetsfaktor, och det är väl det där skärlandet som är. Sen är det ju väldigt, det som är spännande med det du sa, det var att det här med Internet of Things, skillnaden för ett par år sedan är ju så här, att om du skulle gå och köpa ett elelement idag till exempel, om du ska handla det, det finns nästan inga utan wifi-uppkoppling idag. Det är liksom dit marknaden är på väg. Så allting, även vilken du väljer, så är de inte så mycket dyrare. Men helt plötsligt är de uppkopplade, mäter energianvändningen, du kan styra din app och så vidare. Så där tror jag den stora skillnaden har blivit att mycket av de grejerna vi köper då har massa uppkopplad teknik i sig redan utan att du behöver göra ett aktivt val för det.
Men det, jag älskade den, för jag har inte tänkt på den definitionen. Jag har inte sett, och då har jag ändå hängt i massa så här hemautomationsforum. Du sa så här, okej, okay, vi kan dela upp det, de som är så här besparande och sen de som är nice, alltså som gör mitt liv roligt. Vilka, för du vet ju också att vi har lyssnare som är så här, vet, extrem, liksom så här, tycker det är jag sparad krona. Det är ju en hashtag på Twitter. Vilka sådana här hemautomationsgrejer skulle du säga så här, men detta räknar du hem? Och vilka, ja, räknar man inte hem, så kan jag berätta vilka jag inte räknar hem.
Jo, du har redan nämnt den här Watt-in.
Watt-in, mm. Watt-in och laddboxen upplever jag så här klockren.
Ja, det är ju en, det är det ju säkert med laddbox. Man kan ju ladda ett vanligt eluttag, men det är inte tryggt. Det vill säga att man kan överhetta kablar så att det tar eld, och det har hänt många fall redan. Så man ska ha en laddbox om man har en elbil. Det är liksom, det är rekommenderat.
Och hus.
Ja.
Mm. Precis, ja. Och hus. Så det är liksom en bekvämlighetsfaktor att du kan vara trygg med det här. Men den här produkten i sig själv sparar ju pengar också. För den kan ju då ladda ner priset billigast. Så den är liksom bästa av två världar. När det kommer till värmestyrning så är det ju till viss del bästa av två världar här också. För att den hjälper ju till att sänka din energiförbrukning genom att använda energi smartare i hemmet. Men den är ju också en komfortfaktor. Det vill säga att du kommer att få en stabilare inomhustemperatur. Och det finns ju en poäng med att när man åker bort så glömmer man ju. För de allra flesta, åker man på en vecka semester någonstans, så kommer värmen vara på max ändå. Men om man har ett klick i en app för att säkerställa när man är hemma, då gör man det mycket vanligare och då sparar man energi på det här sättet.
Mm.
Så även värmestyrning finns liksom en effekt på. Smart belysning är en bekvämlighetsgrej. Du sparar inte pengar på smart belysning om du inte byter ut då halogen eller ännu äldre liksom lampor mot LED. Då finns det ju en ren besparing att bara göra det. Men då kan man ju fråga sig, behöver den vara uppkopplad eller inte? Och att den ska vara uppkopplad har ju en kostnad med sig. Men det har också en bekvämlighetsfaktor i det hela. Jag skulle säga de är huvudkategorierna. Mm. Att allt som på hemautomationsforum och det är ju väldigt mycket glädje för tekniken i sig själv också. Att när du får brev så tänds en lampa någonstans. Eller när någon plingar på din dörr så händer någonting. Eller att du kan automatisera de här vägguttagen och allting. Det är klart att saker och ting som står standby kan du spara energi på. Men den kommer ju inte att betala sig själv på samma sätt som de andra delarna. Men där finns det ju mer, om du har ett teknikintresse så är det här väldigt kul. Och det är till viss del beroendeframkallande också.
Ja, speciellt om man är sån early adopter. Som gör, har ni någon som pryl nu som kommer komma snart?
Nej, men jag har sett att Hue har börjat med utomhuslampor. Det hade de ju inte in, de har en hel utomhusserie.
Nej, de har inte haft det.
Men jag har sagt till mig själv nästa år. Men du, där ska jag också, måste jag också ge cred till. För grejen är så här, nu har jag ju testat de här smart-termostaterna. Men sen blir det ju också så här att...
Vad är det nu för någonting?
Nej, men de här på elementen, att man kan styra elementen med...
Ja, för
med
vi har gamla element.
Vi har gamla element och så här. Men det är ju också ganska komplext, alltså om man har en värmepump och att de ska synka, för då har jag lärt mig liksom att det handlar om flödet i vattensystemet i huset och sådant. Men där blir jag också förvånad, alltså jag har ju genuint fått ibland mer hjälp av er som ett elbolag än min VVS-firma som liksom inte kan de här
det kanske
grejerna.
Är så att de inte har uppdaterat sin kunskap. Eller,
men jag upplever alltså så här, alltså innan har jag ju sett Tibba mycket bara som liksom elbolag, vi köper el. Medan nu när jag nördat ner i hemautomationen så upptäckte jag, ja men ni har ju ett API. Det är som man kan hämta massa data så här, när kommer elen vara billig, och så kan det styra ge sin tur så här, tänd, alltså nu skulle kunna tända.
Men vad
tända.
Är det som VVS-arna inte kan då?
Nej, men att då blir ju liksom koppling, hur de här grejerna hänger ihop.
Mm.
Att okej, hur ska jag göra min värmepump smart? Det känns ju konstigt att jag behöver ringa till Tibber för att få tips om hur jag ska göra min värmepump smart och inte ringa till min VVS-firma.
Men det är ju den stora skillnaden här, att vi ser oss ju kanske inte primärt som ett elbolag, utan det är ju det som vi har blivit genom att köpa en el till dig. Men vi är ju ett bolag som ska hjälpa dig att spara energi. Så vår affärsmodell och vår kunskap och vad vi är entusiastiska kring och våra medarbetare och supporten alla jobbar med, det är ju, vi drivs ju av det. Vi tycker att det är jättekul. Och det är därför vi hjälper konsumenter att bli smartare med det här. För det är det här kommer leda till att ni förbrukar mindre och smartare och det blir ett hållbart samhälle, då desto fler som kan ta till sig den här tekniken på ett bra sätt kommer liksom leda till så många positiva effekter. Och det var det här som vi såg, det här kommer aldrig hända om du ringer till Ions kundtjänst, för att vara rakt ut.
Men vad är det för folk ni har som kan allt detta?
Jag vet inte, men Niklas verkar ju i alla fall vara så här lika mycket nörd som jag. Så han var så här, åh gud vad roligt att kontakta Taddy. Nu ska jag kanske inte säga så att han får skäll här av dig för att han sitter och hjälper mig med min värmepump. Men jag liksom så här, när jag satt inne på liksom er hemsida, jag har aldrig varit så mycket inne på er hemsida som nu sist, så insåg jag så här, shit, ni har ju vissa teknikprylar som inte ens Kjell & Company har. Eller liksom de här andra. Så jag har blivit så här helt error i hjärnan. Börjat så här, begränsa, men jag ska inte handla för mycket på Tibber.
Du begränsat dig själv.
Ja, men
man kan väl säga att ni ligger i framkant då.
Absolut, så är det. Och vi är entusiastiska kring det här. Det här är ju det vi brinner för. Så att, vi hjälper alla så mycket vi kan för att ta till sig den här tekniken. För den är bra. Den är riktigt bra.
Du, grymt, nu har vi pratat nästan 1,5 timme. Daniel, är det någon fråga du tänker så här, shit, detta borde ni, jag har suttit och väntat på den här frågan och ni har inte ställt den. Är det något
Nej,
du tycker?
Nej, nu har vi ju pratat om elbilar och vi har pratat om smarta grejer och varför elpriserna som är höga och vad man kan göra som konsument. Så att jag tycker vi har täckt ganska mycket av liksom frågan kring energi i hemmet och hur man kan liksom ta bäst möjlig nytta av det i den här tiden när delpriset är högt, men också där är tider där många funderar på att köpa en elbil och där man också funderar på vad man ska göra med sitt hem för att liksom bli bättre för klimatet och få mer nytta av sin vardag också. Så att jag tycker att vi har fångat väldigt mycket av de här frågorna.
Ja. Jag tycker också att vi har fångat lite att om man nu är intresserad av att göra sitt hem eller sin elförbrukning i alla fall lite smartare, så är ni väldigt hjälpsamma.
Det, ja, appen. Alltså så här, det kan vi också säga, vi kommer ju säga det också i förhållande.
Man sitter inte ensam
med
det.
Man har ju, ni är ju app, det är en app man laddar ner och så man får gärna använda vår sponsrade länk eller så kan man liksom ange det i appen. Och sen så kan man börja koppla ihop alla grejerna i själva appen. Och det är ganska, det är väldigt enkelt.
Men jag tänker som jag, om jag skulle göra det själv i ett hus så hade jag nu känt mig ganska osäker. Och jag tycker om att få hjälp och liksom service och det är ni ju excellenta på.
Precis.
Och sen finns det ju produkter som kräver en elektriker, men då ser vi till att du får en sån hem till dig om du vill ha en laddbox till exempel, så man får hjälp med de där bitarna. Sen, det är värt att nämna att även om tekniska prylar man kan koppla upp i hemmet är väldigt liksom bra och ger en bra värde, så våran tjänst är också, det är ju för alla. Du har ju möjlighet utan att behöva koppla upp din värmepump eller koppla upp, ha en elbil eller sätta solceller på taket. Så med den här tekniken där vi hämtar data från din elmätare utan någon sorts installerad produkt, utan du bara byter med appen, så får ju du tillgång till insikt i din energiförbrukning. Du ser per timme hur mycket du använder, du ser kostnaden, du ser vad det är som drar i hemmet och du får också jämförelse med andra hem. Så även om man känner att det är ett visst steg att komma in i det här med att liksom koppla upp sitt hem och göra saker och ting smartare för att spara pengar och energi, så finns det ju mellansteget, och det är ju det att man får tillgång till all den informationen. För det är väldigt många kunder också som idag bara får en elfaktura och har väldigt lite kontroll på vad förbrukar i mitt hem, vad kostar saker och ting, vad ska jag göra som nästa steg? Och där kan man ju få råd och vägledning med hjälp av att kunna se det här på ett bra sätt. Så jag skulle säga att det är det absolut bästa steget om man känner att nu är vi på väg in i det här, så har man möjlighet att få liksom, ett elbolag som hjälper med de här frågorna utan att man behöver koppla upp allting. Ja, sen kommer nästa steg.
Ja, nej, men det ska jag faktiskt säga. Alltså, så här, det är ju roligt, för i appen så står det så här liksom, förbrukning, jämförelse, vad förbrukar det mest? Och sen kan man liksom bläddra i månaderna bakåt, vilket är sjukt smidigt. Och sen kan man sätta det mot en graf mot temperatur och sätta det mot graf. Och då behöver man inte ha en enda pryl, utan det får man bara av att vara kund. Sen ska jag också säga ett tips då till folk. Ställ in rätt storlek på huset. För jag insåg så här vid något tillfälle att jag hade alldeles för litet hus.
I appen
som jämförs. Så jag var ju så här, du tillhör typ de 10% sämsta i din kategori. Och så var jag så här, jag kände så här, skitjobbigt.
Och sen nu så, har du lagt in,
nu jag in så här, rätt storlek. Och nu är det så här, du förbrukar 1% mer än snittet. Så nu är det så här, okej. Liksom, jag tillhör inte liksom, de liksom syndarna.
Med de nya greppet så kanske vi kommer bättre än snittet här nu då.
Ja, men precis. Precis. Du, Daniel, ett fantastiskt stort tack.
Det hade varit jätteroligt.
Verkligen lite så här vardagskunskap. Yeah. Och sen så kan man ju då ladda ner appen. Det finns både på iPhone och i Google Play. Så det kan man göra. Och vill man komma i kontakt med så är det enklast då via appen eller hemsidan, och så trycker där på liksom chattikonen. Ni är snabbare på svar där.
Absolut. Så,
stort tack. Vi hoppas få bjuda tillbaka dig om kanske inte 2 år, men kanske tidigare.
Det kanske kommer jättemycket frågor. Ja, eller ja.
Tack så mycket, Daniel.
Tack själv. Jättetrevligt. Tack så mycket.